Trasdockan av Daniel Cole i översättning av Patrik Hammarsten. Säg mig, om du är djävulen, vad är då jag? Prolog. Måndagen den 24 mars 2010. Samantha Boyd duckade under det sladdriga avspärrningsbandet och sneglade upp mot statyn föreställande rättvisans gudinna som satt allra högst upp på Old Baileys ökända domstol. Tanken var att hon skulle symbolisera styrka och integritet. Men nu såg Samantha hennes sanna jag, en desillusionerad och förtvivlad kvinna som var på vippen att kasta sig ner från taket i trottoaren nedanför. Lämpligt nog hade den ögonbindel som bars av hennes likar i resten av världen utelämnats. Att rättvisan skulle vara blind var bara ett naivt koncept, särskilt när det handlade om sånt som rasism och korruption inom polisen. De omgivande vägarna och tunnelbanestationen hade återigen stängts av på grund av den stora samlingen journalister som hade slagit sig ner här och förvandlat en central och livlig del av London till en absurd kåkstad för medelklassen. Tomma förpackningar med Marks & Spencer och Pret-a-Manger-logotyper vända uppåt på den skräpiga marken. Märkessovsäckar rullades ihop och rakapparater surrade medan en mans klena resestrykjärn inte lyckades dölja det faktum att han hade sovit i sin enda skjorta och slips. Samantha kände sig självmedveten när hon tog sig genom folkmassan. Hon var sen och hade börjat svettas under den 6 minuter långa promenaden från Chancery Lane och det stramade i hennes platinablonda hår där hon hade satt upp det i ett fåfängt försök att förändra sitt utseende. Redan dag 1 hade pressen identifierat dem som hade något med rättegången att göra. Nu, när man var inne på dag 46, hade Samantha förmodligen varit med i varenda tidning i hela världen. Hon blev till och med tvungen att ringa polisen när en särskild påstridig journalist hade följt efter henne hem till Kensington och sedan vägrat gå. Hon var inställd på att inte väcka mer uppmärksamhet, så hon höll huvudet kallt och stegade på. Över korsningen vid Newgate Street sträckte sig 2 slingrande köer som startade vid det otillräckliga antalet bajamajor på ena sidan och det tillfälliga Starbucks på den andra. Hon fastnade i den ständigt vandrande kretsgången mellan dem, tog sig igenom och gick mot poliserna som bevakade rättens lugnare sidoentré. När hon råkade kliva rakt in i en av de dussintals sändningar som pågick, var en liten kvinna som fräste åt henne på japanska. Sista dagen, sa Samantha till sig själv och lämnade den otydbara svadan bakom sig. Nu var det bara 8 timmar kvar till hennes liv skulle återgå till det normala igen. En obekant polis synade Samanthas legitimation vid dörrarna innan hon fick gå igenom den numera mycket välbekanta rutinen. Låsa in personliga tillhörigheter, förklara att hon inte kunde få av sig förlovningsringen när metalldetektorerna signalerade, oroa sig för svettfläckar när hon blev visiterad och sedan ta sig fram genom de anonyma korridorerna till de övriga 11 jurymedlemmarna och ta en kopp ljummet pulverkaffe. På grund av det oerhört stora intresset från media och incidenten hemma hos Samantha hade man beslutat att låsa in juryn, vilket aldrig hade skett tidigare, och allmänheten protesterade högljutt när hotellräkningen började sluka skattebetalarnas pund i 10 000-tal. Efter nästan 2 månader handlade kallpratet på morgnarna mest om ryggont på grund av hotellets sängar, den enformiga kvällsmenyn och att beklaga det man saknade mest, fruar, barn och sista avsnittet av Lost. När vaktmästaren till sist kom och hämtade juryn befriades den spända tystnad som det triviala snacket hade maskerat. Juryns talesman, en äldre herre som hette Stanley, och hade valts av de övriga av ingen annan anledning än att han var väldigt lik Gandalf, reste sig långsamt och tog täten ut ur rummet. Rättssal 1 var sannoliken en av de mest berömda rättssalarna i världen, och det var endast de mest allvarliga brottmålen som hamnade där. I det här rummet hade makabra kändisar som Crippen, Sutcliffe och Dennis Nilsen trätt fram och stått till svars för sina avsevärda synder. Bakom det stora frostade glaset.